Du lyssnar på Nickelpojkarna av Colson Whitehead i översättning av Niklas Nilsson. Uppläsare Magnus Råsman. Prolog. Till och med i döden var pojkarna ett problem. Den hemliga begravningsplatsen låg på norra sidan av Nickel på ett ojämnt gräsbevuxet tunnland mellan den gamla laggården och skolans upplag. Fältet hade varit betesmark på den tiden då skolan drev ett mejeri som sålde mjölk till folk från trakten, ett av delstaten Floridas påhitt för att skattebetalarna skulle slippa pojkarnas underhållskostnader. De som hade anlagt parken hade satt av fältet som lunchområde med fyra vattenskulpturer och en musikestrad av betong för sporadiska framträdanden. Upptäckten av kropparna blev en dyr komplikation för fastighetsbolaget som väntade på klartecken efter miljöutredningen och för delstatens advokat som nyligen hade lagt ner en förundersökning efter misshandelsryktena. Nu var de tvungna att påbörja en ny utredning, identifiera de döda och dödsorsaken, och det var omöjligt att veta när hela det fördömda stället skulle kunna rivas, röjas och prydligt utplånas ur historien, vilket alla var överens om var på tiden, med råge. Alla pojkarna kände till den eländiga platsen. Det krävdes en student från University of South Florida för att resten av världen skulle höra talas om den, årtionden efter att den första pojken blivit nedstoppad i en potatissäck och dumpad där. På frågan om hur hon upptäckte gravarna svarade Jody: jorden såg fel ut. Den nedsjunkna marken, det glesa ogräset. Jody och de andra arkeologistudenterna från universitetet hade i flera månader ägnat sig åt utgrävningar på skolans officiella kyrkogård. Delstaten kunde inte göra sig av med egendomen förrän kvarlevorna blivit ordentligt begravda igen, och arkeologistudenterna behövde praktikpoäng. Med käppar och tråd delade de upp området i provrutor, grävde med handspadar och tung utrustning. Efter att ha sållat jorden låg benbitar och bältespännen och läskflaskor spridda på deras brickor som en gåtfull utställning. Nickelpojkarna kallade den officiella kyrkogården för Boot Hill efter lördagsmatinéerna de hade sett innan de började på skolan och utestängdes från den sortens förströelser. Generationer senare hängde namnet kvar bland studenterna vid South Florida som aldrig hade sett en västernfilm i hela sitt liv. Boot Hill låg på andra sidan den stora backen på norra campus. De vita X:en av betong som märkte ut gravarna lyste klara eftermiddagar i solskenet. På två tredjedelar av korsen stod namnen inristade. Resten var tomma. Att identifiera kropparna var svårt, men tack vare konkurrensen mellan de unga arkeologerna gjordes ständiga framsteg. Skolarkiven var visserligen ofullständiga och slumpartade, men de underlättade sökandet efter vem Willie 1954 hade varit. De brända kvarlevorna tillhörde de personer som hade omkommit i elevhemsbranden 1921. DNA-träffar med efterlevande släktingar, de som studenterna lyckades spåra, återförenade de döda med den levande världen som fortsatte utan dem. Av de 43 kropparna förblev 7 namnlösa. Studenterna la de vita betongkorsen i en hög bredvid utgrävningsplatsen. När de kom till arbetet en morgon hade någon förvandlat dem till skärvor och grus. Boot Hill frigav sina pojkar en efter en. Jody blev uppspelt när hon spolade av några artefakter från ett av schakten och hittade sin första kvarleva. Professor Carmine sa till henne att den lilla flöjten till...